Sådär ja.
Då var vi igång.
Då var vi igång igen. Laddade och tända för första gången med lite glädjebudskap sen den här året börjar egentligen. Får man väl säga.
Ja.
Kommer du ihåg hur året börjar, Peter?
2020. Nej.
Trump var på väg att bomba Iran.
Just det.
Avrätta Soleimani. Mm. Sen kom de här fantastiska bränderna i Australien.
Just det.
Som höll på att ta koll på hela kontinenten.
Ja, det var fina tider.
Det var liksom... Sen tänkte jag, okej, men nu då?
Ja.
Sen hörde man i slutet av januari lite sådana nyheter om att det finns något nytt virus som smyger sig på här. Tydligen någon jävla stad i Kina som börjat stänga in människor och rengöra gator med handsprit och så vidare. Jag kommer ihåg att det första gången jag hörde om det här nya viruset var Peppe Öhmans tweet en morgon som jag läste. Hon skriver från USA, så att man får dem alltid på morgon. Där det stod, det var en liten nyhet bara som handlade om ett nytt mördande virus som kan muteras okontrollerbart. Och hon hade skrivit som följetext till den här nyheten: wow, så här börjar en skräckfilm.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Och det gjorde det.
Ja, fast det är inte. Det speciella är att det är inte skräckfilmer har inte funkar inte riktigt som det har gjort här. Mm. De är ju oftast mycket mer spektakulära. Det här har ju liksom tråkat ut oss. inte därmed sagt att ingen har tagit illa av det. Naturligtvis är folk har dött och så.
Många säger för illa, många har ju väldigt rädda också.
Ja, precis. Men den största effekten det här har ju varit liksom en mördande tristess.
Mm.
Tror jag, för de flesta.
Säkert för de allra flesta, ja. För en del stora tragedier i form av sjukdom och död.
Absolut.
Men som du säger, säkert tristess och frustration är kanske det som jag skulle för min egen del säga.
Det var ju nyhet idag från Finland om att antalet mord och dråp och så vidare har gått upp rätt mycket jämfört med tidigare år.
Det stämmer, ja.
Och det är svårt att tänka mig att det inte har ett samband.
Av den här frustrationen. Ja, och säkert också
våld i hemmen. Liksom, som utvecklas.
Absolut, jag var med om för första gången på länge här förra veckan där jag tog en pizza nere på gatan, på Robertsgatan. En man som satt i bordet bredvid och liksom krävde att jag ska liksom skaka hand med honom. Mm. Och jag bara, jag snackar med en annan kompis här, jag är inte intresserad av vad du har att säga. Det liksom, och han... Liksom, om det hade funnits ett tak på terrassen hade den flugit i det.
Ja.
Och jag hade min son, min treåring med mig.
Ja.
Jag tänkte liksom peka på honom och säga, men vad håller du på med? Vi har ju barn här, liksom. Ja. Du kan inte bete dig så här. Jag vet inte vart det skulle ha gått eller eskalera, men bartendern, en stor och reslig kille, kom och tog den här parveln i nacken och ledde bort honom därifrån.
Sen. Kanske var en känd aktör.
Ja, alltså han var ju välklädd, så ut som lite som en filmstjärna. Alltså helt normal kille liksom. Men jag satte helt på corona-kontot.
Mm.
Att det är någon som har för första gången nu liksom fått gå ut och dricka lite.
Mm.
Det gick inte så bra då. Liksom.
Nej.
På något sätt måste man ta ut sin frustration. Jag tror att jag kan känna igen det där. Alltså, säkert våld i hemmen har säkert ökat också. Även om rapporteringar inte ökar i den grad som det har gjort. Och så här. Och också självmorden har ökat med 15% jämfört med motsvarande år eller tidigare år.
Mm.
Motsvarande tid.
Just det.
Våren brukar ju annars vara en självmordstid.
Ja.
Också. Julen och våren här för mig är de här som...
Ja, din relativa olycka går upp förmodligen på våren, det kan jag säga.
Ja.
Ja,
ja, och kring julen tänker jag också. Men 15% extra. Och människorättsjuristen Martin Scheinin som skrev på Twitter också idag just noterade det här med att grova överfall och misshandel och mord har stigit, men också det här också självmorden då. Mm. Att borde vi räkna det här som en del av det som man kallar för excess deaths, som dit väl också de coronadöda ska räknas.
Jag tror ju att det där är ju en omöjlig vetenskap. Det går inte att göra exakta, för då skulle man ju... det måste ju vara, min fru är ju i drogforskningsbranschen då. Och jag vet, från henne vet jag att det är väldigt svårt ibland till exempel att fastställa dödsorsaker för folk som dör av droger. För att det kan vara en följd av en drog, men det behöver inte vara drogen som hade gällt och så vidare. Mm. Så det är ju, det är säkert jättesvårt att artbestämma hur folk dör.
Så är det ju. Det var en debatt om det här, huruvida alla som har haft coronavirus eller covid-19 men dött av kanske annan orsak, mm. borde registreras som covid-döda eller inte. Mm. Och var ska du dra gränsen här? Liksom, ja. För att, jag menar, din lungkapacitet upphörde eller ditt hjärta slutade slå. Och du liksom,
just det.
Det kanske inte alltid är lätt att göra den där bedömningen.
Nej.
Och det här har nu använts också som någon slags argument i den här fighten mellan länder, vem som har klarat sig bättre. Och så här, ja. Vem har redovisat rätt resultat och sånt ja. Här. Det börjar bli jätteobehaglig, den här landskampen mellan...
Ja, jag håller med. Den landskampen är extremt tröttsam.
Ja.
Det är ju det som har hänt nu, att de nordiska länderna håller på liksom och mobbar ut varandra helt enkelt. Eller framförallt Sverige förstås. Men just att det är en väldigt... det är en väldigt trist, tycker jag, diskussion. Alltså, om vi helt bortser från det rent statistiska... Så är det ju extremt tråkigt verkligen med folk som liksom ska på allvar hålla på och liksom just göra det till landskamp, att säga att det här är klart bättre, det är klart sämre. Det är ju extremt tröttsamt, och framförallt så är det ju, och det, jag är inte dugg annorlunda, oftast extremt oinformerat verkligen.
Så
där bara liksom att okej, har vi en aning? Och bara en sån sak som du pratar om nu, hur exakt hur man räknar, alltså nej, det är bara tröttsamt.
Mm.
Jag tycker att det är skittråkigt.
Men för Finlands del så meddelar justitieminister Anna-Maja Henriksson att det är en glädjens dag här i måndags.
Mm.
I förrgår. Och på grund av att de officiella undantagstillstånden nu då är undanröjt.
Ja.
Nedlagt igen. Vilket då har gett till exempel arbetsgivare rätt att kräva att människor som jobbar inom sjukvården ska göra övertid mer än vad som annars är lagligt, och har gett regeringen mer makt på bekostnad av riksdagen och så vidare. Nu har vi väl fortfarande kvar smittskyddslagen som dikterar de här andra undantagstillståndsåtgärderna som fortfarande pågår. Men just idag, medan vi snackar, alltså klockan är nu 19:16 och på Yle Arena så pågår ett regeringen håller just på att berätta för oss att de kommer att låta restaurangerna hålla öppet längre.
Det är ju faktiskt i Finland.
Och 75% istället för 50% av kundplatserna får besättas.
Just det. Det har ju varit så, det var ju när de öppnade nu 1 juni så var det ju så att man får sälja alkohol till 10 och gäster till 11. Vilket ju i juni månad känns lite snopet, man ska vara ärlig.
Ja, det kan man ju säga.
Ja. Så att det är väl gott så, kan jag känna, att man ändå släpper det här kosläppet, kan gott få gå lite längre än det har gjort.
Ska jag säga. Siihen, että tulevaisuudessa maanantaina 13. päivä heinäkuuta ravintolatoiminnalle koronavirustilanteen johdosta asetetut isot rajoitukset poistuvat
koskien
asiakaspaikkojen sääntelyä
ja aukiolo. Det är bra poddradio.
Okej, så 13 juli kommer de att fortfarande liksom hålla i kraft det här till.
Ja.
Vi snackar nästan en månad till.
Mm.
Så, vad ska man säga? Jag hade hoppats att jag idag skulle kunna gå och titta på Manchester City Arsenal.
Mm-hmm.
För att bland de goda nyheterna är att Premier League har kommit igång igen.
Det har ju gjort det.
Ja, idag.
Ja.
Det tog det spelas alltså just nu faktiskt.
Ja, det är ju väldigt speciellt. Jag har tittat på lite fotboll de sista dagarna.
Mm-hmm.
Jag har kollat på någon La Liga-match och sådär. Och Allsvenskan har kommit igång också i Sverige. Och nu tycker jag inte nödvändigtvis alltid att det är bra så, men jag tillhör ju den här minoriteten av fotbollsnördar som tycker jag att publiken, det är ganska trivsamt att man hör spelarna prata med varandra.
Istället för att höra publiken.
Ja, alltså, alltså ja. Det är en ganska bra feature för mig. Jag älskar att gå och kolla på hjärtskortsmatcher. Jag tycker att det är jättekul att stå på sidan Division 3 och bara kolla på, för att just det här, den här atmosfären som byggs upp mellan spelare och domare är för mig mycket, mycket mer intressant än vad publiken har att säga om den.
Så är det ju, ja.
Och, men det, med det sagt så förstår jag att jag inte på något sätt är i majoritet, och de allra flesta tycker att det suger hårt att det inte är någon publik där. Och i La Liga har de ju löst det med två saker. De har löst det med CGI-publik. De har liksom lagt på tv-rutan en publik.
Så det ser ut som publik?
Ja.
Det är ju... Som skriker dessutom?
Ja, den hörs dessutom, ja. När det blir mål och sådär. Mm. Vilket är ju extremt udda. Och för mig är det exakt lika sexigt som vilken romcom som helst. Eller sitcom som har publik pålagda djur. Liksom.
Ja, ja, ja.
Sådär. Jag fattar när jag ska, jag fattar när jag behöver bli upphetsad, det är när det blir mål. Men nej. Återigen,
jag tycker det kunde istället dumpa kommentatorn och liksom bara ha människor som pratar på planen. Då.
Absolut, ja. Ja, för mig, kommentatorerna tillför sällan någonting alls för mig. Jag skulle gärna betala för möjligheten att ta bort kommentatorerna helt och
hållet. Det skulle ju hända. När vi fick Digitv
ja.
För 15 år sedan
ja.
Så lovade de. Det här var en av de grejerna. Vet du?
Ja.
Då var ju Formel 1 väldigt stort i Finland.
Ja.
Då var det så att vet du kan välja bland 40 kameror som hur du följer det här loppet.
Mm.
Nej, det kunde du aldrig.
Det hände aldrig.
Nej. Du kunde inte ens ta bort den här förbannade kommentatorn som skrek igenom hela loppet.
Ja, nej.
Samma med fotboll.
Ja.
Du skulle kunna få sån här, vad var det så, till och med en kamera i bollen eller ja. Allt sån här sån snackkamera ja. Eller någon slags svävande kamera eller fastsatta i pannan på spelarna. Inget av det där
hände.
Inget.
Nej.
Och du kunde fortfarande inte få bort den där förbannade innanen som skriker.
Ja.
Eller vad heter den här värsta? Så jag kommer ihåg vad han heter. Hemska människor, de här som refererar på finska. Alltså,
ja,
vi lyckas verkligen förstöra matchen.
Okej, om jag var så här tv-mogul, då skulle jag outsourca hela processen. Jag skulle säga att okej, vem som helst får kommentera matchen. Och folk kan välja din kanal. Du kan liksom koppla på din kommentator. Ifall du var kommentator, sitt hemma i vardagen.
Jag vill sitta där hemma i soffan och kommentera.
Ja, så var det, för all del. Du kan koppla in din egen röst. Och vi typ kommer att ha någon slags monitoring. Liksom, av uh-huh. Men liksom... Och sen kan folk välja dig ifall de tycker att du är bra. Det är väl en perfekt tjänst.
Det är perfekt. Det är som någon slags wiki nästan, ja.
Ja. Istället för just... För jag tycker ofta det är så här. Nu är man liksom fast med den här ofta för detta fotbollsspelaren. Som sällan... Jag tycker sällan tillför speciellt mycket. Återigen. Jag tror att skälet varför de sitter där är för att majoriteten tycker att det är bra. De allra flesta vill ha det när de tittar på fotboll.
Mm.
Eller ishockey för den delen. Att det är till, och i vissa fall så blir det ju en del av liksom legenden. Om du tar en sån som Lasse Granqvist i Sverige, så hans röst, det är ju väldigt många, om man tittar på YouTube-klipp till exempel av svensk fotboll, han har ju ofta kommenterat på radion, då har ju folk bara liksom lagt på radiorösten på bilderna.
På tv, ja.
Ja, och liksom, för att han på något sätt symboliserar det här ögonblicket. Som har hänt någon gång i forna tider.
Var han bra tycker du?
Ja, absolut. Han är fortfarande aktiv.
Yeah.
Och han är jätteduktig. Och han har framförallt en förmåga att fånga just känslor. Och formulera sig snabbt och liksom begripligt på ett sätt som... Och det är klart, han är också radiokommentator, vilket är en annan sport.
Det är en annan bäst.
Ja.
Ja.
På sätt och vis är ju radio också trevligare tycker jag, för att radiokommentatorer tvingas ju tala om det som händer på plan istället för att tala om gud vet vad. Det finns ett jättefint klipp, jag tror att det är Bosse Hansson i Sverige från typ Sverige någonting 1990 eller någonting, där han liksom bara svävar ut. Det är så här 3 minuter monolog om typ så här Roms liksom kulturliv, för att det här är inte så mycket på plan och vad fan, vad ska man ju säga.
Det där är motsatsen till de finska kommentatorerna. För det nämnde jag säkert här tidigare, Tuomas Virkkunen, som är min absolut den jag hatar mest alltså, av alla kommentatorer, till och med mer än inte mer än Antero Mertaranta. Han är nog nästan värst. Han är den här ursprungliga hockeyrösten.
Just det, han som liksom folk i Finland använder.
Just det.
Ja.
fullt på från början till slut.
Ja.
Virkonen också, den här som skriker innan kickoff.
Ja.
Medan spelaren skakar hand och så här, så liksom är han redan liksom så upphausad. Så han bara skriker och han låter så berusad. Så här, ja. Och när domaren blåser i pipan och kickoff sker, då liksom då går det upp 20 decibel ytterligare.
Ja.
Och sen fortsätter det ohämmat och oavbrutet tills 20 minuter efter matchen i stort sett. Alltså. Det är rent vansinne. Och det har förstört så många matcher, vet du, som har varit bra.
Ja.
Det, så här. För att det är uppenbart att han är mer intresserad av att skrika än att liksom på riktigt följa med
ja.
På matchen. Vad som händer där. Vet du. Han säger fel namn.
Ja.
Och liksom, vet du, jag ska ibland han till och med liksom haft dålig koll på åt vilket håll de spelar
ja.
På planen och sådär. Så det blir liksom, ja. Men som du säger, det är människor som älskar honom.
Ja.
Därför betalar de för det. Liksom.
Ja.
Mitt problem idag är att Premier League börjar alltså just nu.
Ja.
Om exakt en halvtimme så är det kickoff mellan Aston Villa och Sheffield United.
Ja.
Den brännaren. 22:15 Man City Arsenal som jag just ser fram emot väldigt mycket.
Ja.
Får se vilket skick Arsenal är mot det här topplaget efter den här långa pausen.
Mm-hmm.
Problemet är ju att matchen då börjar 22:15 och baren stänger klockan 23.
Ja, det går inte.
Nej, det är ju liksom synd,
ja.
tycker jag.
Ja.
För mig.
Ja.
Så det här... jag hade tänkt att jag gör det så... Jag kanske köper den här streaming-servicen och så går jag igenom park och sätter mig med en sixpack och tittar istället.
Det är trevligt för sig.
Det kunde man väl göra, va?
Ja, det kan
man
göra.
Mm.
Ja.
Så bäst att ladda datorn för att man går ut dit.
Den stora Premier League-nyheten dock är ju inte, handlar ju inte om fotboll. Vet du vad jag pratar om då?
Nej, vad säger du?
Jag pratar om Marcus Rashford.
Ah, han har varit någon dispute här.
Ja, alltså, det är så här. Marcus Rashford är ju då, han är ju 22 år gammal fotbollsspelare i Manchester United.
England.
Och Englands landslag. En kille som kom fram för ganska länge sedan med tanke på hur ung han är. Tack vare att United hade ett skadeproblem så fick han komma upp från ungdomslaget och spela laget. Tog chansen och sen har liksom verkligen blommat ut. Det speciella med Marcus Rashford är inte bara att han är väldigt duktig på fotboll utan också att han är rätt intelligent kille. Vilket man ju inte alltid kan beskylla fotbollsproffs. I alla fall för att verka.
Tror de har betalt för att dumma ner sig lite alltså.
Jag tror att livsstilen inbjuder till dumhet.
Mm.
Alltså,
många män i samma rum.
Det, men också att om du ska bli riktigt bra på fotboll så bör du fokusera på fotboll 24 timmar om dygnet. Och du bör inte lägga någon tankekraft, nu generaliserar jag grovt, men du bör för att liksom verkligen fokusera lägga så lite energi på andra saker som möjligt. Vilket naturligtvis i längden...
Filosofi och sånt här. Inte.
Exakt sådana saker. Eller politik för en del.
Mycket bra.
Så Marcus Rashford då ser på det här lite annorlunda. Och han har utnyttjat den här lilla pausen då som har varit i där han har kunnat göra andra saker än bara för fotboll. Till att helt enkelt driva kampanj. Och då har han bland annat då startat en...
För eller emot, tänkte jag säga.
För en kampanj. Han har startat en välgörenhet som har för att ge mat helt enkelt till brittiska barn. Fattiga brittiska barn.
Kan man ju tänka sig att folk blir arga på.
Nej, det här är intressant bara. Men en sak som var då, det var att det har funnits en grej i Storbritannien då, där fattiga familjer kan skicka sina barn under sommarlovet för att få gratis luncher.
Mm.
Någonting som skulle ta bort.
Finns det något sånt som gratis luncher?
Ja, eller hur? Kostnadsfria.
Visst det.
Skattefinansierade.
Mm.
1,3 miljoner brittiska barn handlar om. Rashford har då börjat kampanja för att nej, det här ska de faktiskt, det här är någonting som borde finnas kvar. Och han var så framgångsrik att brittiska regeringen till slut såg sig tvingad att behålla det.
Oj.
Vilket då kom som ett beslut i, jag tror att det var igår eller förrgår.
Han kanske har själv erfarenhet av att ha behövt det.
Exakt gång. Så, han är uppväxt då med en ensamstående mor i ett fattigt hem. Och sånt här, alltså man kan tycka vad man vill om politiken. Det finns säkert sådana som kan både brittisk politik och politik i allmänhet som skulle kunna argumentera för att det här är en dålig idé, vad vet jag. Men om man nu ska använda sitt kändisskap och den här tiden då under coronaperioden som ändå har varit förmodligen för honom mindre intensiv än vanligt.
Ja, för britterna är väldigt hårda. Alltså, de har ju suttit inlåsta i 2 månader
ja.
Eller mer nästan.
Så finns det ju nästan ingenting man skulle kunna göra som var det vettigare. Bara, jag tycker att 1,3 miljoner barn ska få mat.
Jag kan understöda det här.
Eller hur?
Barn ska få mat.
Typ så. Mm-hmm. Så, och inte annat just det här, jag kan sympatisera med det också av det enkla skälet, att ibland tycker jag att det är skönt när det händer någonting där fotbollsspelare på något sätt också gör lite bra reklam för sig själva. För annars är det ju, det har ju varit...
Som Drogba som byggde sjukhus till exempel.
Till exempel. Och fan, det är ju... Det har ju varit, jag vet inte minst det, men i början av coronaperioden var det ju väldigt populärt, inte minst bland brittiska politiker, att gå ut och just kräva att fotbollsspelare skulle ta en pay cut.
Mm-hmm. Mm.
Det var ju liksom, det var den vinkeln man hade. Och det kan man också tycka, för all del.
Det kan man ju tycka rent generellt, ja, att de borde.
Det kan man tycka, absolut.
Någon slags tak, jag menar NHL hade också.
Ja, samtidigt, om man vänder på det så kan man ju hävda att det är politikerna som gjort det möjligt att Premier League är där de är. Det är liksom så det är.
Så är det.
Men, gud, verkligen sådär, gud vilken frisk luft. Här kommer en fotbollsspelare som gör någonting med sitt verk.
Liksom. Jag måste säga, jag känner inte till den här bakgrunden till det här, för jag såg bara en tweet av Marcus Rashford där han skrev att Katie Hopkins, hur ska man beskriva henne?
Hon är väl någon slags...
Hög nazitroll?
Ja, alltså en slags brittisk Alex Jones.
Populist,
kanske.
Ja.
Fast lite finrummare.
Precis. Mm. Som också besökte Finland i något skede på inbjudan av samfinanska partier, minns jag.
Mm.
Men en väldigt avskydd person. Där hon hade kritiserat honom för något som jag inte ville lägga mig i. Bara så hans svar på det som var väldigt hövligt. Det är så, dear Katie, fuck off.
Vad hon skrev var ju, dear Marcus Rashford, jag vill inte betala. Du får gärna göra det.
Jag vill inte betala för andra barns mat.
Exakt så.
Jaha, okej. Okay, ja, men okej. Okay. Ja. Okej. Nu blev jag trött.
Ja.
Hon vill bara betala för sina egna barns mat.
Hon vill betala för sina egna barns lunch, men inte någon annan barns.
Just det, okej. Okay. Men inga fria luncher.
Alltså, den sortens tweets, det är ju också en del av den här galenskapen. Men man kan ju lätt studsa vidare på galna tweets-temat. Det har ju verkligen varit som en slags epidemi i sin egen rätt. Folk som plötsligt bara tweetar ut ren avföring.
Mm.
Och vi har ju några stycken i Sverige. Vi har ju Alexander Bard förstås.
Alexander Bard, som jag hade saknat. Jag minns förra podden så undrade jag, vad har hänt med Bard?
Vad har hänt med Bard?
Och nu plötsligt så dök han upp och liksom ettar värre än någonsin.
I en helt bizarr tweet var det ju. För den som av något skäl inte har sett den så var ju liksom, anmeningen var svarta människor får fan skärpa sig. Sagt med lite fler ord.
Med lite fler ord än så kan jag väl säga. Ja, det var inte välmenande om man säger så.
Det var inte välmenande. Och han fick ju då helt förståeligen så Fremantle som producerar Talang då, där han sitter i juryn i svensk TV4. Lyssnade nog inte TV4, de verkar inte speciellt bekymrade. Men Fremantle var väldigt bekymrade och fick TV4 att säga tack Bard.
Det här skedde ju alltså i kontexten av Black Lives Matters uppror, men engagemangen alltså, som har pågått alltså nu efter det här mordet på får man väl säga, mordet på Mr. Floyd.
Ja.
Som knappast någon har missat. Nu vet inte om jag behöver rekapitulera den saken desto mer. Men det var ju liksom i den kontexten på något sätt, vilket gjorde det liksom ännu mer tondövt.
Ja.
Det var ju inte ordet, han gjorde det med vilja alltså.
Ja, han gör det ju med vilja, såklart provocerar han.
Mm.
Och jag vet inte, ibland tänker jag så att det har ju varit populärt det här.
Vem försöker få med sig med en sån där sak? Vem får man med sig? Du får ju bara...
Ganska många.
Är det så?
Ja, jag har sett ganska många som...
Rasister alltså?
Ja, men också folk, riktiga sådana här liksom, yttrandefrihetsryttare som tycker att
nej, men man ska få säga vad som helst.
Nej, fast kanske inte ens det. Dels det i och för sig, men kanske framförallt man ska inte reagera på hur han sa det, utan vad han sa.
Mm-hmm.
Mm. Och då kan man ju diskutera, men vad sa han då? Men framförallt det uppfattar jag som att väldigt många som tycker liksom att, nej men alltså, och jo men det är ju klart att det är rasism, det är inget annat. Absolut, ja.
Det tycker jag också, det är ganska tydligt.
Men liksom, det är den
fullständigt bortsett från alla socioekonomiska bakgrundsfaktorer och allt sånt här. Som om vet du, alla människor är på samma utgångslinje, vet du.
Ja.
Och de som inte tar sig fram i tillvaron är bara lata eller liksom på något sätt snyltar på andra.
Ja.
Och han kallar sig filosof.
Det var väl länge sedan som han sa någonting som var intressant, som på riktigt var intressant, som inte var vulgärt.
Ja, nu är det bara vulgär provokation alltiden, som försöker väcka någon slags inneboende just rasism hos människor.
Men också för att han det är ju provokation för provokationens skull. Det är ju som nu så, av något skäl så har han ju gått i clinch med till exempel Bianca Ingrosso av alla jävla människor.
Förlåt. Bianca Ingrosso.
Bianca Ingrosso är då...
Vem är hon gift med? Vilken av dem?
Hon är ju Pernilla Wahlgrens dotter då.
Okej.
Okay. Och henne, det är en intressant grej. Hon var också nyheterna av andra skäl nu här, för att hon hade gjort en vinst på 27 miljoner förra året i sin liksom influencerverksamhet på en omsättning på 34 miljoner kronor. Vilket är jävligt bra jobbat.
Det är ganska bra overhead.
Ja, det kan man säga. Men i alla fall, Bar då kallade henne för hora i sin vanliga eloquence liksom. Och
ursäkta mig?
Ja, och vad är hon, 22 liksom?
Alltså, vi snackar om en 50-årig gubbe som kallar en 22-årig.
Ja, och jag vet inte, det roliga, det som är så speciellt med honom tycker jag, det är att han formulerar sig sen som om det här vore helt rimligt.
Säkert är det på något
sätt. Liksom, så är det som att han var sådär, han talade om sig själv i tredje person dessutom ju, plus på engelska. Så hans resonemang var att, men jag var också hora en gång.
Just det.
Mm. Så på något sätt skulle det vara okej då liksom.
Jag läser också någonting där han sa att en whore är någon som tar pengar för att sälja ut sina ideal eller något sånt här.
Mm, mm, mm.
Vilket inte är detsamma som en sex worker.
Mm.
Vilket han proudly har varit i sitt liv. Var det inte så? Va?
Så kan det vara.
Han ville skilja på det här.
Okay,
liksom.
Okay.
Så, ja.
Det är inte helt lätt att hänga med i resonemangen.
Nej, och, alltså, det är ganska...
Man kan tillskriva även det här till corona. Den här djupa galenskapen som plötsligt bara kommer ur. Liksom, för att det finns ju, det är inte så att det här är
folk kan ju visa sig själva.
Det är inte inkonsekvent.
Mm.
Det är inte så att ingen är överraskad som kommer från honom. Det är mer som att, okej, nu gick det kanske ett steg för långt. Det var ju en och det här kanske, alltså den diskussion som jag kan tycka är intressant på här, han fick ju sparken i princip från sitt jobb.
Ja.
Det fanns ju en liknande grej, jag skrev till dig när det hände, det finns en journalist på Sydsvenskan i Skåne i Sverige som heter Mats Skogskär.
Ja, precis.
Som skrev en annan tweet. Jag kan läsa innantill från den tweeten, för den är också väldigt speciell.
Han blev, ja just det, gör det.
När man ser vänsterns närmast sexuella upphettning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå det strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor invandrad, etnifierad och segregerad underklass. Det här då flög inte riktigt hos Sydsvenskans ledning. Han är ju ledarskribent då, den här Skogskär.
Han var ledarskribent. Han var det,
precis. Ja. Ledningen gick in på Twitter och sa vi tar avstånd från den här åsikten. Vilket är lite annorlunda att säga vi tar avstånd från herr Skogskär. Och han blev sen omplacerad. Han blev alltså omplacerad till en som de kallade för icke-skrivande tjänst.
Mm-hmm.
Och notabene, han...
Vaktmästare, bildbehandlare.
Who knows. Han var inte nöjd med det. Skogskär då.
Det kan jag tänka mig, om han verkligen tycker så här. Alltså.
Och, men det är också samma sak där. Jag har följt den här Skogskär ganska länge på Twitter. Jag tycker att det är intressant ändå. Han skriver ändå ledare för Sydsvenskan, som är en relativt stor svensk tidning.
Mm-hmm. Och som ska vara borgerlig.
Ja, men det är liberal rent av. Och så kommer det här då. Lite, också lite från så här, vänta nu. Jag, det är inte inkonsekvent om man har följt honom. Det är inte så att man skulle kunna säga att okej, du tycker så här, okej, jag fattar. Men det är bara liksom, det är en sån jävla plötslig högre växel. Liksom.
Mm-hmm. Mm.
Precis som vad. Plötsligt bara, vänta, vad händer nu?
På något sätt behov av att avslöja sig själv. Liksom.
Ja, jag vet inte om det är någonting med, om det är corona eller om det här med Black Lives Matter är så djupt, om det går så djupt in i liksom den här ådran som ändå finns där från början. Att det liksom är så känsligt om de känner att det är ett sånt stort hot det som händer nu.
Mm.
Det är någonting annorlunda den här gången. Det här är liksom inte någonting som kommer blåsa över. Utan
det säger det här är någonting, att det är så. Alltså.
Lite som Me Too. Att visst, vissa säger fysiskt att det har blåst över, men nog fan ändrar det på saker. Och någonting finns här också. Det är någonting i luften. Liksom.
Många har jämfört det här med Me Too.
Mm.
2017 var det visst?
Ja.
2,5 år sedan bara, egentligen. Och sagt att det här kommer inte att blåsa över. Jag menar, vi har sett en massa mord på svarta män i polisens händer i USA.
Mm, mm.
Men den här, det var någonting här som verkligen liksom väckte.
Ja.
Väckte hela samhället, väckte hela världen till det här. Och det här är inte något som du kan sopa under mattan en gång till. Och sen, nu har det ju hänt ett par gånger efter det dessutom.
Ja.
Alltså, och det är 2 veckor sedan Floyd blev mördad. Så, eller dödad, dräpt, eller inte vad man ska kalla det. Det var ju definitivt inte åtminstone jag kunde inte se något annat än att det här var liksom ett sätt att visa för de här poliserna att vi har fortfarande knät i ryggen på den här minoriteten och de ska inte sticka upp.
Mm.
Men det var svårt att säga något annat där liksom på sättet som liksom som det behandlas på, eller hur de liksom beter sig efter det. Hur som helst. Är det då så, för att, eller om vi går tillbaka till USA, och kanske också Skogskär, att det finns någon slags liksom demoner ruvande i de här människorna, som man nu känna sig liksom att nu är det dags att släppa dem fria.
Mm.
Precis som Bard var att nu i det här på något sätt lite knasiga undantagstillståndet som vi ändå lever i så är det dags liksom att sätta korten på bordet på något sätt. För att det har ju åtminstone Trump gjort nu. Det har blivit liksom, jag menar bara det att han åker till Tulsa för att hålla sin första rally nu efter första vågen av pandemin i alltså Tulsa som är känt för det här massmordet på svarta. Nu kommer jag inte ihåg exakta årtalet men början av 1900-talet där man gick in i svartas bostadsområden och liksom och bara plundra och mörda dem.
Mm. 1921.
Ja, i Tulsa. På den dagen som slaveriet avskaffades. Det här är ju signaler som ingen vet du, med hundöron missar.
Nej, det är ingen slump. Klart det är ingen slump.
Det finns ingenting som är slumpmässigt här. Så vad Trump letar på nu är att den dolda rasismen som han antar att människor har, alltså speciellt de vita människor, hans bas har, någonstans djupt inne att vi verkligen inte vill har någonting att göra eller vill fortsätta förtrycka den svarta populationen eller människor av annan hudfärg. Det är det kortet han liksom spelar nu på. Vinna eller förlora. Det finns inget annat kvar här nu. Och det ligger liksom lite i tiden med allt det här just liksom Bards utspel och Skogskärs utspel och kanske ens egna utspel också på som jag har inte varit så jätteomtyckt för mina åsikter nu heller.
Mm.
Där jag försökt ifrågasätta huruvida det är vettigt att stänga gränsen till Sverige och sånt här.
Mm.
Och sådana grundläggande liksom värderingar kommer fram hos människor.
Mm.
För mig handlar det liksom om samarbete mellan Finland och Sverige. Jag tycker att vi är ingenting utan Sverige. Mm. Lite som placebo att säga. Without you I'm nothing. Mm. lite så som jag kände att vi är. Vi kan ibland se på Sverige. Anyway, nu ska vi stå på egna ben tydligen och kasta ut dem. Men det här tycker jag faller i ett mönster där det här som visar vilka liksom Trumps ambitioner här är nu. Han ska ha en white supremacist auktoritär, om inte en diktatur, så åtminstone en någon slags auktoritarism är ute efter. Ja. För den med white supremacy förtecken.
Ja.
Och han litar på att människor i den här kristillståndet kommer att så att säga visa sina rätta kort. Så det som rasister alltid säger, att jag säger bara det som alla tycker,
ja,
egentligen.
Ja.
Men vi tycker ju inte så egentligen, nej, tänker jag mig. Ja, men rasisterna har oftast fel där. Ja. Populisterna, därför där de aldrig kommer över 20-30% liksom. Mm. För att majoriteten tycker inte på det viset.
Nej.
Att andra människor är underlägsna själva. Så.
Mm.
Men det här är hans, vad ska man kalla det, Hail Mary.
Ja.
Han ligger 16 points under i alla polls.
Mm.
Och det enda liksom, han får kraft ur. Han får ju ingen kraft personligen ur det att han försöker skapa försoning eller liksom göra det bra för människor. Utan det enda han själv får kraft ur är ju den här liksom hatet mot de andra.
Ja.
Så att säga. Så att allt det här ligger i någon slags fin coronamönsterlinje, tycker jag.
Ja. Det är ju, jag tycker, ja, det är absolut så. Absolut så. Jag tycker att det är jätteintressant. Det har ju fött massa liksom subdiskussioner dessutom. Hela den här Black Lives Matter-tiden, som man kallar det för.
Det är mycket som pågår nu.
Ja, det är mycket som pågår nu. Men det har skapat mycket roliga intressanta diskussioner. Jag tycker bara en sån sak, den här ganska fåniga statydebatten som har kommit.
Mm, den också.
Den är ju, alltså den är en grund för så otroligt mycket liksom mänsklighet. Är det inte? Just alltså hur människor reagerar på, vi attackerar alltså statyer. Vilket ju inte är levande ting. Det är det första vi vet.
Vi hade ju Zlatan som fick Zlatan-statyn.
Bara en sån sak. Det är ju verkligen så här, det är ganska låg fallhöjd. Alltså det är verkligen äg slavar eller äg andelar i handby. Det är ungefär samma nivå. Men det är ju intressant, för debatten är ju så här, finns det liksom rätt eller inte rätt att ta ner statyer? Är det liksom en god sak att slänga en slavhandlare i havet? Är det en god sak att slänga Christopher Columbus i havet? Eller om vi tar det svenska sammanhanget, är det en god sak att slänga Carl von Linné från sin
Varför ska Carl von Linné i havet nu då?
Carl von Linné, so goes the theory, la grunden för svensk rasbiologi.
Mm-hmm.
Nu är det ju så att
han la ju grunden för en hel del annat också.
Det här är intressant faktiskt. RFSL, alltså Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, va? La på sin hemsida en seriestripp som började med, det var typ en liten mörkhyad flicka som sitter i klassrummet och har en sån tankebubbla där läraren pratar om för Linnea, och tankebubblan är typ att han grundade Rasbiologiska institutet. Men det får vi inte lära oss. Vi får bara lära oss om allt bra han gjorde. Nu är det ju 200 år mellan hans typ död och Rasbiologiska institutets instiftande.
Lite drygt, mellan oss och Linné, ja, så ja, är det lite mer.
Så han har alltså inte gjort det. Vilket RFSL fick höra, kan man säga. Och de
det lät osannolikt att han skulle ha grundat Rasbiologiska institutet.
Det har han inte gjort. Så mycket kan vi vara överens om. Han har inte grundat det.
Det lät som en jättekonstig sak.
Ja.
Det var något, är det någonting jag inte känner till?
Ja, nej, det är ju, vi pratar alltså Hjalmar Branting. Det är bra mycket senare,
ja,
i svensk historia.
Det är
alltså, oavsett vilket så tankebubblan ändrades i all tysthet till att vara Carl von Linné han liksom la grunden i den i tankemässiga grunden. Han liksom bla bla bla. Och vad det här någonstans visar är ju att ja, förmodligen finns det statyer som vi gott kan göra oss av med. Och det finns som alltid folk som säger, om vi hade en Hitler-staty skulle vi inte slänga den i havet då? Jo, förmodligen skulle det vara gott att slänga Hitler i havet. Generellt. Men någonstans finns det en gräns. Alltså någonstans...
Gjordes det statyer på Hitler?
Det måste ha funnits Hitler-statyer i Tyskland. Det måste ha funnits.
Tror du det?
Absolut.
Jag har aldrig sett en Hitler-staty.
Inte jag heller. Alltså det finns
så att för att vi föddes för sent.
Men... Ja.
De var kortlivade.
Ja, förmodligen. Förmodligen. Eller vad? Men någonstans på vägen finns det ju. För det har ju verkligen varit en ganska bred liksom massa olika statyer som plötsligt är under lupp. Liksom just Columbus. Ja, jo, visst, han gjorde en del skada. Linné då, och så vidare. Och...
Colston som ja, i Bristol som blir slängd.
Ja. Och vad jag tänkte på, och man kan koppla det här till lite grann tycker jag, det är ju dels liksom det rent filosofiska, okej, vad är en staty? Och vad är skillnaden på en staty och typ hela staden Sankt Petersburg? Hur tror du?
Jag tror jag vet vad du menar. Berlin,
liksom, vad är liksom, varför just en staty är en symbol som vi ska slänga i havet jämfört med typ vad som helst annat som är uppkallat efter en hemsk människa? Det finns ju gott med exempel på saker som hemska människor har instiftat eller som vi minns dem med men som vi inte gör oss av med. Men staty har det är en viss status här.
Jag har en förklaring här som det är som de som vill bevara de här statyerna på till exempel jag ska säga General Lee, Lenin alla sådana här men ska vi glömma vår historia då? Och då brukar man ju påpeka att men historia så dokumenterar vi faktiskt i böcker, i filmer i museer och sånt. Statyer har vi för att glorifiera någon.
Ja. Men är det så? Finns det statyer som inte är för att hylla någon?
Finns det statyer som finns till för att förnedra någon?
För att just bara minnas någon.
Plikttroget.
Typ.
Till exempel de estniska frihetskrigskämparna som har ett så här johanniterkors i pestparken här bredvid där vi sitter. Det finns några tiotal estniska frivilliga som kommer slåddes på den vita sidan i inbördeskriget. De har sin där.
Ja.
Men det är ju för att hylla dem. Det är för att hylla deras offer liksom, för sin sak.
Ja, absolut. Det är en hyllning. Absolut.
Ja, ja. Jag tänker mig, nu är det ju hyllningar som statyer handlar om. Inte reser man statyer bara för att konstatera att något har hänt, va?
Men är det någonting som eller, behöver varas över tid? Jag menar,
åtminstone tidigare var det så.
Liksom, visst, vi reste den här statyn för att hylla någon nu. Men nu har det gått 200 år.
Så är det dags att ta ner den?
Nej, men liksom, är det en hyllning längre? Eller är det bara så att, nej men det är en sak som står. Men det är ju lite...
Det är ju våra förfäders hjältar.
Ja, men det är också lite kopplat till det du skrev när vi pratade om Havis Amanda här i sin fors. Och politikernas försök att skydda den från pöbens hyllningar faktiskt. Yeah. Möjligen inte av henne, men av liksom någon annan. Och din teori om jag inte minns fel, du får säga ifall jag minns det fel, men var väl i princip att låt den gå sönder då. För då händer det. Det är liksom...
Det är ett offentligt verk. Ja. Det är precis som asfalt slits. Precis som fasader slits.
Ja.
Buskar. Vet du, allting sånt här.
Och det är kanske lite krystat. Men inte tokrystat. Att dra sen en tråd till sig en staty av en slavhandlare. Och om folk då har ihjäl den statyn. Eller har den i havet. Så är det något som hände. Det är historia.
Det kunde man väl som en laissez-faire liberal hålla med om.
Ja.
att så här artar sig världshistorien.
Ja. Skit händer liksom.
Ja, alltså absolut. Men jag tycker att Zlatan-statyn är ett bra exempel på det här också.
Ja.
En folklig vilja att inte ha den där.
Ja.
Sen kanske det inte var liksom majoriteten eller något sånt här. Men det fanns alltså tydligt.
Ja.
Element i samhället som gjorde att det här statyn är omöjlig.
Ja.
Nu var Colstons staty i Bristol blev omöjlig i den tid som vi lever nu. Saddams staty blev omöjlig i Irak.
Men där är också där finns det ytterligare en tycker jag aspekt av det. Och det kanske även går att applicera på sig Colston. Att det är inte bara så att resandet av statyn symboliserade en hyllning. Utan fällandet av statyn symboliserar också någonting. Alltså det i sig är en aktiv.
Absolut, jag tycker man ska se dem som likvärdiga.
Ja.
Att orsakerna, incentiven, bevekelsegrunderna för att resa en staty är inte större, mindre eller betydelsefulla än orsaken till att riva ner en.
Nej.
Nej. Det här, kanske det att vi skriver om och dokumenterar de här skeendena, det är historia.
Ja.
Det, statyerna i sig är bara representationer för idéer.
Vad jag tror... Det är att om man argumenterar som vi gör nu, så förr eller senare så har man dock målat in sitt hörn. Där man, på något
vilken
sätt...
moralisk ståndpunkt är hållbar, skulle du säga.
Ja, men verkligen så. För förr eller senare kommer någon ha ner någonting eller förstör någonting där man säger, nej men vänta nu, det där var inte okej. Okay.
Nej, men det blir väl en demokratisk fråga då. Liksom. Nu har vi till exempel ett upprop från vänsterunga.
Det är inget demokratiskt med att riva en staty.
Om folket, jag menar, Saddams staty
fair enough.
Kändes väl lite
men
som att folket ville ha
ner. Det är ett extremt exempel.
Samma med Stalins statyer, Lenins och sådana här.
Jag tycker att det är extremt exempel. Jag tycker att...
Okej, men ta en mindre extrem. I Finland snackas det konstant om vad vi ska göra med våra jättemånga Lenin-statyer.
Ja,
vi har en i Leninparken här, vi har Lenin museum i Tammerfors. Får man ha så mycket Lenin liksom, med tanke på vart hans ideologi ledde?
Nej.
Men dagens nyhet var ju den att vänsterunga i Helsingfors kräver att Mannerheims ryttarstaty utanför Kiasma ska rivas.
Ja, tjena.
Och då kom det liksom, wow, vi är tillbaka på 1970-talet igen. Ja. Det, liksom, för det var ju sånt som liksom min mammas generations kommunister ville.
Ja.
Och det här. Det finns en rolig historia om min farfar som var krigsveteran.
Ja.
Och hans hustru, min farmor. Alltså, som ledde ett borgerligt liv och röstade på högern hela sitt liv. På grund av det förstås man hatade Sovjetunionen som hade utsatt Finland för det lidande som kriget innebar. Och sånt här. Så med den nya generationen som var aktiv på 70-talet hade ju glömt om kriget förstås allt vad det innebar och tänkte att kanske Stalin hade rätt ändå eller kanske Lenin hade rätt eller kanske Trotsky eller någon av dem här hade rätt ändå.
Någon av dem hade rätt.
Hur som helst så hade Mannerheim inte rätt liksom.
Nej.
Som ledde Finlands armé då under kriget. Så när om jag minns rätt så var det min kusins mamma som var aktiv i det lokala kommunistpartiet och kom hem till den här familjen och hon dejtade då den här min kusins far, min farbror och det här hon kom in, det första hon gjorde var att ta ner Mannerheim porträttet från väggen hemma hos sina blivande svärföräldrar. och alltså, den liksom
dedication
the dedication to the cause. Liksom. Nej, men,
underbart.
Ja, jag undrar liksom, hur sa den? Vad innebär det? Liksom, vad symboliserar Mannerheim då för den här kvinnan? Och vad symboliserar Mannerheim för de här ungarna idag?
Uh-huh.
Som liksom som säkert har liksom tutat i sig så, ja, vet du, han lät mörda en massa rödgardister eller sånt här. Det finns säkert någon version av historien som gör honom till världens värsta svin. Liksom.
Det är ju bara en finsk version av Churchill-diskussionen.
Ja, visst, det är exakt vad det är. Ja, det är exakt vad det är. Så ja, men den här självsäkerheten i att det var rätt att Colston åkte i havet, det är rätt att Saddam åkte i havet, det är rätt att han är Mannerheim. Det är den samma självsäkerheten när man är ideologiskt övertygad om någonting. Och all den här liksom, jag vet inte, vi har sett mycket av det här på senare tider. Hela identitetspolitiken bygger på det här. Liksom, att de som inte har rätt åsikt måste tystas.
Ja.
De ska bli cancelled. Liksom. Ja. Vi har inte råd längre med åsikter som inte motsvarar det rätta.
Och här är vi tillbaka i Mats Skogskär och Bard faktiskt.
Ja, på något sätt hamnar vi kanske där igen.
Ja.
Mm.
För det är ju samma diskussion, bara olika...
Från andra perspektiv.
Oh ja.
Mm. Ja, det är ju intressant att han upplever att vänstern känner ett sexuellt upphetsning över plundring
ja.
av så att säga, Target och...
Men det är också, det märker man ju hur, men det tror jag, men det tror jag uppriktigt tror att det är en effekt av att folk är lite galna just nu. Jag tror att det är det. Men också för att det är ju inte, jag inbillar mig ändå att jag står någonstans mitt emellan de här olika bubblorna. Lite grann i alla fall. Och
en tredje bubbla.
En tredje bubbla. Men som ändå har någon slags liksom, så här, liksom, någon slags jävla koppling till de andra. Så jag får ändå in det. Liksom, jag får in det. Och då ser man ju, om man går in i den, om vi kan kalla den bara för sakens skull, för Skoskärbubblan. Den högerbubblan. Om man tittar på BLM just nu, så är det ju i princip bara alltså, lågintensiv terrorverksamhet. Det är ju bara folk som liksom har sönder fönster ut, och det är bara folk som...
Men det är så det är sig?
Ja, absolut.
Och jag tycker ganska onyanserat, om man säger.
Extremt onyanserat, naturligtvis. Men det är ju lika, det är ju onyanserat på ett sätt som, om man går riktigt långt ut på vänsterkanten, så är det ju bara massa poliser som bara för skojs skull typ har ihjäl folk. Jag kan tycka att det finns en väsensskillnad mellan de olika sakerna. Det finns en väsensskillnad i hur staten utövar våld och inte staten utövar våld.
Mm-hmm.
Som man måste ta hänsyn till. Staten får inte göra det. Alltså polisen kan inte vara dålig. Det är inte okej. Okay. Demonstranter, det kommer alltid finnas massa galna människor som typ på helt privat initiativ beter sig som skit.
Mm.
Och det är tråkigt. Men det är också därför vi har, alltså, det är bara så. Det kan man inte göra jättemycket åt. Man kan bygga ett bättre samhälle för all del. Men att jämföra, säga att det är samma sak när typ 3000 demonstranter eller ens 300 har sönder några fönsterutor, om man liksom hårdrar det, som att som poliser uppenbart relativt systematiskt har ihjäl människor.
Mm.
Det går liksom inte att jämföra.
Nej, det är inte riktigt samma.
Nej.
Jag undrar vilken bubbla det här placerar dig i.
Jag vet inte riktigt. Förmodligen någon slags tråkbubbla.
Det finns bubblor som faktiskt påstår att polisen ska ha rätt att göra vad polisen behöver göra.
Ja, alltså det var ju den här polisen i Sverige som blev känd i ett ögonblick när hon under den här demonstrationen på Sergels torg i Stockholm gick ner på knä och höll en skylt där det stod typ white silence is tolerance. Något sånt där, tror jag. En ung polis. Vad kan ha varit? Max 30. Och jag läste flera tweets från folk på högerkanten som var sådär: fan, vad hon borde gjort, det går ju att skjuta rätt upp i luften. Varningsskott och sen skjuta folk. Liksom. Man bara... fast... Om vi liksom plockar isär det här lite grann nu.
Förlåt.
Ja, men det finns...
Det eskalerar snabbt det här.
Liksom. Verkligen. Ja, men det är så här, liksom, vad fan, folk borde skärpa sig. Fan, klipper liksom. Men ja. Det är olika.
Jag har noterat att de enda som får skräpa ner på gatan nu för tiden är polishästar. Hur mycket du brukar vandra där kring Tölaviken och Olympiastadion och andra sådana här klassiska områden. Men det ligger ju liksom hästträck med typ 20 meters mellanrum ibland.
Mm-hmm, mm-hmm.
Och jag undrar, ingen annan rider ju i stan.
Nej.
Än polisen. Nej. De är ute och rastar sina hästar och tar en liten tur samtidigt och kollar att allting är okej. Okay och varför har de inte sådana blöjor på de här hästarna?
Jag vet ingenting om hästar.
Det är en relevant fråga. Vi snackar ändå om liksom upp till 5-6 kilo bajs som bara ligger där mitt där man ska cykla. Liksom.
Ja. Okej.
Okay. Hundar ska plockas upp efter sig.
Jag kommer fram som extremt korkad här. Men finns det en skillnad på hästbajs och hundbajs? Utom storleken?
Säkert, ja. Men att folk klagar ju också på de här ankorna som har så här bajs som förkolnas på 2 sekunder.
Ja. Det är det jag menar. Alltså, ifall en hund var lika stor som en häst och kackar lika mycket.
Av samma träck som den lägger som liten hund.
Ja. Så,
det ska vara obehagligt.
Ja, för hundkacka är väl... Jag upplever det som värre. Äckligare.
Det är det?
Ja. Och,
men när hästar är mer ädla bajsare liksom.
Ja. Ja.
Men då vinner de här ändarna jättemycket liksom. Då finns det ingen case mot de här ändarna heller.
Nej, ändarnas...
För att deras liksom små korvar blir ju till stoft på, vet du, 20 minuter i solen. så finns det bara pulver kvar av dem.
Det är sant.
Men det är ändå lite obehagligt att trampa i.
Argumentet mot dem är ju att de...
Jag talar om trafiksäkerhet. När jag kommer farande med min cykel alltså.
Ja, just det. Ja.
Och så ligger det 6 kilo liksom hästbajs mitt på gatan. Det är inte
okej. Inte.
Jag förstår inte varför... Jag menar, jag förstår att vi inte kan lägga blöjor på varenda liksom vitkindad and. Det är ju liksom jättemånga.
Ja.
Och så jättesvåra att fånga.
Ja.
Och, men vem ska gå och tömma dem? Och så här.
Aha,
men,
aha.
Men hästar som polisen använder är ju ändå liksom rätt få. Och, men hur svårt är det att lägga någon slags tygstycke under rumpan på dem?
Jag har ingen aning.
Jag har tolkat det här i min bubbla, så har jag tolkat det här som ett sätt för polisen att visa att vi kan göra vad vi vill.
Nu har du fel. Tror jag. För att,
tror du det?
Ja, för att jag har sett hästar som inte är polishästar i det. Typ på Östermalm i Stockholm. Som har kackat.
Är den rider på Östermalm fortfarande?
Det finns ju stall där på Östermalm.
Fritjof Kronenburg tar den lilla kärran. Det jobbar jag. Nej, jag lämnar jaggen hemma idag.
Ifall det är någon i Stockholm som lyssnar på det här och som anser att jag har fruktansvärt fel här nu, så får ni gärna rätta mig.
Det finns väl inga civila hästar i centrum liksom?
Fasen finns det det. På Gärdet där finns det ju hästar som rider, till exempel. Och jag tänker att inte fan är det någon som hoppar av hästen, tar upp en jävla... 100, liksom
jag snackar
liters.
Om blöjor också på hästar. Det kan man ju ha. De har ju till och med såna här havregrejer som hänger vid deras mular så de kan äta samtidigt. Kan de inte lägga en likadan under andra sidan då liksom?
Jag ska vara helt ärlig, jag tycker inte att det här är ett stort problem alltså.
Det är helt tydligt att du inte varit ute och cykla och råkat ut för livsfara på grund av det här. För att, det finns säkert någon som vet mer om det här. Jag ska ta reda på det här.
Men
jag tänker inte att det är okej.
Nej. Ska vi hoppa helt och hållet ämne?
Gärna.
Jag kommer till ett lagförslag i Finland om att Ylle inte längre ska producera text.
Public service broadcasting måste sluta skriva nätartiklar.
Ja.
Och bara hålla sig till radio och tv.
Vad tycker du om det här?
Det är jag är förundrad över att det har kommit hela vägen till lagförslag. Det här är ju alltså, vad heter de, arbetsgivarföreningen inom medier, på privata mediesidan, som heter Tidningarnas förbund. Har ju talat om det här i tiotals år. Alltså, och speciellt efter att internet kom. Det var ju inget problem tidigare, för då hade de, jag menar, YLE kunde ju inte ge ut en tidning förr, va? Men nu när allting är digitalt så, där, så var det ju jättelätt att börja skriva artiklar istället för att göra ett jäkla tungt radioprogram eller ett tv-program om dem. Och det här har snackats om att så länge internet har funnits nu. Och det som har varit tidningens förbunds ordförande eller verksamhetsledare har skrivit varje gång, en gång per år, en stor artikel om detta. I branschtidningar och i Helsingin Sanomat och så här. Att det nu har kommit så långt som att det har blivit ett lagförslag är ju ganska intressant. Därför för att nu kommer det ju säkert att bli liksom någon slags politisk fråga av det här. Då man skulle kunna se det som en ekonomisk fråga. Alltså. Där vi mutar in att de kommersiella tidningarna och tidskrifterna som ju hittills att klara sig ganska, eller haft det ganska svårt och sen dessutom måste liksom tävla på webben med public service finansierad högklassig journalistik som ju ändå har. Jag kan förstå det här uppropet, men det, liksom, det är inte oproblematiskt på något sätt. Jag skulle gärna se att YLE frivilligt skulle liksom vara som att säga okej, vi kan liksom, vi sätter alla våra resurser på att göra jäkligt bra videomaterial.
Eller radio.
Eller radio liksom på nätet och sådär. Men vad ska vi göra med de privata tv-kanalerna och radiokanalerna då? Ska de också liksom, ska de till nästa då liksom säga att nej men vi kan inte tävla mot en, vet du, skattefinansierad jätte som YLE. Så jag tror inte att det här kommer att gå någonstans. Och jag hoppas att det inte går någonstans. Så länge Ylla inte börjar ge ut en dagstidning.
Det kan aldrig mer.
Ja, nej. Så är det där. Så är det svårt att förhindra dem att sprida nyheter i public service anda.
Mm.
För att det är väl en röst vi behöver. Om du inte läser Ylle, om du har politisk bias eller annat mot det, så får du ju hitta en annan tidning då, liksom, eller en annan outlet för dina nyheter.
Ja, det är svårt.
Jag kan inte säga att det här går någonstans.
Nej, det är ett ekonomiskt argument ju.
Men det kommer att bli politiskt.
Ja, absolut ja. Men det är ett ekonomiskt argument. Och vi pratade ju om för en eller två eller tre poddar.
Jag skulle inte vilja politisera någonting kring Yle. Alltså det är det som...
Men det går inte att göra. Det är klart man måste... Att man måste ju se det... Jag kan förstå principargumentet. Att okej, okay, om det är så, och det är stort om det är så att Yle på riktigt konkurrerar på en spelplan och konkurrerar ut andra spelare genom att göra någonting som inte egentligen i grunden är deras uppdrag. För det är det ju inte.
Mm.
Så det är klart man kan diskutera då om Ylle ska göra någonting annat. Vi skiter i vad det kostar bara för en sekund. Då kan man diskutera det tycker jag. Nu var det ju, vi pratade ju om det för några poddar sedan att det fanns forskning som säger att faktiskt så vinner alltså den privata mediemarknaden tjänar pengar när man lägger pengar på public service.
När man har en stark public service, ja.
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 Det kanske är en annan diskussion, men samtidigt är det inte det.
Det är inte riktigt annan.
Nej. För att uppenbart så är det så att just som du säger, medieförbundets argument är ekonomiskt.
Tidningsförbundet.
Ja. Och
de tror att de ska förtjäna bättre om Yle inte ska erbjuda ett alternativ till deras produkt.
Men utöver det kan jag tycka att det är en annan diskussion. Och det är kanske därför de säger att regionalt innehåll ska fortsätta finnas. Även som text.
Det där är bara dumheten. Allt det här är bara dumheten.
Men let me finish my thought här. Jag tänker så här. På finska kanske det inte är lika problematiskt som det är på svenska.
Mm.
För svensk nyhetstext kryllar inte av det här landet.
I Finland, ja.
Nej, att något mediehus skulle ha mage att påstå att Ylle konkurrerar ut tidningar på svenska. Nej, det finns inte på kartan.
Det beror på, om du frågar Hufvudstadsbladet så kommer de nog att säga det.
Det måste, alltså på riktigt, det måste vara så att Hufvudstadsbladet tjänar på att Ylle finns. För att, om inte annat för att fan, alla arbetsgivare har ett behov att det finns en
hälften kompetens. Hälften av deras arbetare kommer därifrån.
Exakt.
Och hela ledningen också.
Exakt. Alltså det finns ett ekosystem som du behöver. På samma sätt som cola är beroende av Pepsi.
Mm.
Det behövs.
Mm-hmm. Och det behövs en diversitet i uttryck. Jag menar, eftersom tidningarna har konsoliderats nu och blivit allt färre så behöver vi också för kultur- och samhällskritiken fler röster.
Exakt så. Och på svenska så är det ett rejält problem att det finns för lite. På finska kanske inte lika mycket.
Jag tycker det handlar alltså mer om en tillgänglighetsfråga. Att liksom nyheter måste vara tillgängliga gratis för finska medborgare.
Mm.
Så att man kan orientera sig i tillvaron.
Ja.
Det är därför vi har bibliotek också. Sen det är därför vi har public service.
Ja.
Det är därför vi skottar snö.
Ja.
Jag tycker det är lite farligt att se på det här med informationstraderingen. Som bara en business.
Sen råkar jag tycka att svenska Yle är jävligt bra.
Sen måste du bara vara jävligt mycket bättre än Yle. Och det är det som...
Jo.
Mm. Det, som liksom, vet du, okej, de har bra resurser och sådär.
Ja.
Men du måste vara ännu bättre om du ska göra det. Vet du. Om du är ideologiskt av den åsikten att vi behöver något annat än Yle.
Just det.
Så måste du bygga upp en sån organisation.
Ja.
På de premisser som finns, tänker jag mig.
Ja.
Det här är ju sånt som... Ja, det kanske inte är helt fair... utgångspunkt för konkurrens, men jag menar, vi har också privata sjukhus och vi har offentliga sjukhus.
Ja.
Och jag skulle inte vilja att vi tar bort de offentliga bara för att den privata ska kunna liksom få mer pengar. Du måste bara göra en bättre sjukvårdstjänst eller hälsovårdstjänst.
Är det jämförbart riktigt?
Jag vet inte, kanske inte, eftersom du kan konsumera oändligt med nyheter. Men det där, men du behöver bara en gång operera ditt knä.
Ja.
Jag tänkte bara, det är inte en riktig konkurrens liksom. Det är inte så att det bara handlar om nyheter, att liksom vem kläcker en ny nyhet först, vem kläcker en informationsägg först, utan det handlar om hur du presenterar det och att sånt här, liksom det, du måste känna dina kunder på ett sätt och sånt här, liksom att jag kan förstå de här uppropen och från de kommersiella medierna att playing field är inte liksom level, om en blir finansierad av skatter och andra blir inte. Men här finns också andra saker man kan göra utan att ta bort den här liksom grundbulten av informations- och nyhetsradering som YLE ska utgöra, som ska vara tillgänglig för alla liksom. Du måste se på det som biblioteksverksamhet lite. Alltså, vad staten kan göra är att ta bort momsen från nyhetstidningar till exempel. Den är helt onödigt hög. Ligger på 9-10% nu. Och där skulle det finnas marginal att ge efter för att uppmuntra människor att prenumerera på
12% måste vara. Eller?
Jag minns, men det är åtminstone alltså, en tvistefråga. Jag har för mig att det skulle vara 9.
Okay.
Men hur som helst är det något som man borde ta bort.
Ja.
Danmark har inte, Sverige har inte.
Nej.
På nyhetstidningar. Sen för nöjestidningar är en annan sak förstås. Då blir det en annan slags liksom incentiv att konsumera det. Men det där, när det gäller rena nyhetstidningar som vi kan definiera som nyhetstidningar, så är det här, det är dit vi borde styra konsumtionen i ett kunskapssamhälle. Så höj momsen på jävla hamburgare då istället och sänk den på nyhetstidningar. Det tror jag ska få det här lagförslaget att dras bort. Men det kan bra hända att det här som nu presenteras inför riksdagen också bara är en hävstång för att nå några andra mål.
Som kan vara, mycket annars såklart.
Ja, sådana här inkrementella mål, liksom, till exempel just som att få bort den här momsen och också öka på statsstödet till nyhetspressen. Liksom.
Eller få bort YLE för den delen.
Men det är ju en ideologisk fråga på en helt annan nivå sen. Men, och som sagt, så det kan jag inte stödja på något sätt.
Nej, för att du gör det förstår jag. Och det är ju inte jag heller, men jag vet...
Jag vill ju inte att människor ska vandra i mörker, liksom.
Nej, men det finns gott om människor som tycker att YLE är på gränsen till onödigt i alla fall.
Det är samma människor som tycker att människor ska vandra i mörker.
Nej. Nej, det måste ändå vara jävligt advokat. Jag tror inte att det är argumentet. Det tror jag inte faktiskt.
Nej.
Och jag upplever det som att SVT i Sverige är mer attackerat av just det ideologiska skäl än vad YLE är. Finland, det var väl i så sent som den här veckan kom igen att finländare är det land i världen som har störst förtroende för medier.
Ja, för sina egna medier åtminstone.
Media, ja.
De man själv konsumerar. Jag kan referera några. Det var alltså Reuters Institutets Digital News Report 2020. Reuters News. Reuters Institute ligger vid Oxfords universitet. Och enligt den så har, det här är säkert något chockerande för dig. Digital nyhetsdistribution har gått förbi de analoga nu.
Det är så.
Inte nu, det har jag sett hänt tidigare. 68% av människorna går direkt till nätet.
Såklart.
Nätet, när de ska kolla något som händer. De vänder sig inte till broadcast TV eller till en nyhetstidning som de hittar på parkbänken.
Nej.
Utan de kollar på nätet. Att vad fan har hänt?
Hur många var det,
68%.
Det är hysteriskt att det är 32% som inte gör det. Vad är de här 32% ens?
88% av finländarna berättar att de åtminstone någon gång följer nyheter på nätet.
Mm-hmm.
12% gör det alltså inte.
Men det måste ju vara typ de som ligger på intensiven för corona just nu.
Det är alltså exakt de vi snackar om. Sen kommer en intressant siffra. 77% av finländarna anser att oberoende journalistik är mycket viktigt för ett fungerande samhälle.
Okej.
Okay. Det kommer ju relativisera då frågan. Vad tycker de här 23% då? Att beroende journalistik är viktigt för samhället. Eller att oberoende journalistik är oviktigt.
Nej, men det finns ju... Jag gick en kurs i engelska på Stockholms universitet för att jag hade tid att döda när jag var 19 år gammal. Och första lektionen var med en engelsk professor och han pratade om objektivitet. Det här var mycket snofsigt och pretentiöst. Såklart, inom 3 minuter av första lektionen om mobilitet så reser en kille i klassen upp sin hand.
Ursäkta mig.
Det finns ingenting som heter objektivitet.
Det finns ingenting i praktiken som är objektivt.
Exakt så.
Bara Gud och ärkeänglarna är objektiva.
Exakt det här. Exakt den gruppen människor. Som bara inte kan låta bli. Och jag har faktiskt läst Wikipedia, så nu måste jag faktiskt berätta.
Ja, det är hälften av Twitter. Mm-hmm. Sedan år 2015 har finländarnas förtroende för nyheter överlag sjunkit med 12 procentenheter. Men förtroende för de man själv följer har sjunkit bara 4 procentenheter.
Nej. Det vill säga rimligt att det ena sjunker med det andra. Annars är det konstigt. Varför ska man läsa något man inte...
Ja. Men förtroende sjunker. Mm. Och det är ju trist. Ja. Man tycker, men det kan ju också handla om att mycket fake news och sånt har kommit in. Sådana som inte har någon ambition av att göra något annat än att förvränga. Det finns ju också.
Ja.
Och det är ju jättesynd, tycker jag. Men det är ju svårt att lagstifta om sånt. Du måste skriva sanningen. Det är lite som att tvinga företag att göra sitt bästa.
Ja, alltså nu är vi ju... Mr. Zuckerberg har väl det här exakta... Det är väl så han tycker just nu. Vi ska inte vara... Man ska inte... Sanningen går inte att liksom... Det är ingen polisiär verksamhet det här.
Nej, jag brukar följa med den här morgonshowen på MSNBC som heter Morning Joe.
Nej, det kan jag inte påstå.
Det är en tidigare House of Representatives, alltså tidigare republikansk riksdagsman, kan man väl kalla dem, som heter Joe Scarborough, som leder det här. Han är så anti-Trump-republikan och det här. Men det här, jag brukar lyssna på det ibland, det kommer ut på eftermiddagen alltid, för de sänder klockan 6 på morgonen, New York-tid tror jag, Washington-tid. Så är det här, det brukar vara en sån här podd jag följer. Väldigt väl klippt, alla reklamer borta och sån här, så är det där. Han får ibland så här raseriutbrott, och idag fick han ett massivt raseriutbrott. Så om ni hittar Morning Joe för den 17 juni, så ungefär en halvtimme in i programmet, så liksom... God damn. Han liksom, han tappar all fattning och skriker om hur Mark Zuckerberg låter mörda amerikanska poliser och det är liksom no holds barred här nu. Det är väldigt moralistiskt alltså.
Ja.
Hela showen i 3 månader nu handlar om att alla måste sitta hemma och ha en ansiktsmask. Och de som inte gör det är liksom värre än Hitler och så här. De hatar ju Trump och de hatar allt det här. Men, så det är väldigt, väldigt opinionated. Men de här... Ja, jag kan inte ens beskriva det. Alltså hur det låter när en man som... En privilegierad miljonär sitter och blir upprörd. Liksom, i så här. Han har snyggt hår, vet du, alltså, massivt hår. Och snygga brillor och en vacker hustru som han delar sitt program med. Och, och det här, det ska vara en sån här trevlig morning show liksom. Men kanske det här är också ett uttryck för det här corona madness nu liksom. Han bara let it rip alltså. Han sitter och skriker och dunkar handen i bordet som värsta Alex Jones alltså. Det här är alltså på MSNBC som räknas som mainstream media. Så USA håller nog på att lite tappa fattningen här nu. Känner jag också. Ja, de har ju inte haft det lätt under senaste månaderna eller 4 åren kanske kan man säga.
Nej, det har de inte haft.
Ja. Ja, det blir roligt att se hur den här Trumps lilla nazirally kommer att gå till. Jag säger bara att jag hoppas att Biden vinner så jag kan stänga av alla de här kanalerna. Liksom. Nu har jag i snart 5 år religiöst följt med den här liksom, nedgången i någon slags moraliskt mörker som Amerika har genomgått här. Det skulle vara oerhört skönt om Biden skulle bli vald. Trump kommer säkert inte att ge upp helt lätt.
Nej.
De kanske måste hämta honom i handklovar från,
förmodligen.
Från Vita huset. Men sen när det har hänt, då klipper jag internet. Då får det räcka.
Då får klassen själv ett tag.
Ja, då ska jag bli en av de här 23% som inte tycker att nyhetsrapportering är så viktigt.
Men fatta skärmoffensiven USA kommer göra då. Alltså mot resten av världen. Alltså den liksom...
Shit vad de ska gå på knä alltså.
Ja men alltså faktiskt, jag inbillar mig i alla fall att de fattar själva att de har lite jobb att göra nu. För amerikaner är inte kända för ödmjuka generellt. Och jag känner folk som har jobbat i FN och sådär. Och liksom att amerikaner har ett rykte om så att det är liksom bullies. Liksom. De vet sitt värde helt enkelt.
Absolut, ja. De bekostar det hela.
Liksom. Ja, men nu skuld. Så ligger de ju på lite minus då på karmakontot.
Mm.
Och jag tror att de vet om det själva. Jag inbillar mig i alla fall att amerikaner som har några hjärnceller kvar förstår det.
Det tror jag nog de gör.
Arbetar lite grann för det.
Ja, jag är alldeles säker på att Bidens bakgrundskrafter håller kontakt med liksom EU och sen här att liksom på något sätt försöka minimera den mängd av skräp som han kommer att hamna och sopa upp. Alltså.
Ja, men visst.
Så, och det har säkert pågått i alla dessa år under Trump också, att man har haft från DNC, alltså demokraternas sida, någon slags diplomatiska kontakter ändå.
Mm.
Inofficiella förstås, men ändå som backchannels och det här. Och antagligen fört den liksom en skuggpolicy. Alltså.
Mm.
Att okej, okay, han gör nu så här Trump, vet du. Men vi har en plan för att vet du, snabbt få vet du, rätta till det här igen. Mm. Vet du, snabbt återinträda i Parisavtalet, snabbt återuppta liksom vår roll i de här handelsavtalen mot Asien och mot Europa. Och så här. Mm. För TTIP till exempel dog ju plötsligt med Trump också.
Ja, visst.
Så att där finns... Jag tänker mig att de har inte dött, alltså de ligger på is.
Ja.
Och har säkert liksom... Ja. Så
om inte världen...
Vi måste göra det här till en parentes, är väl tanken.
Liksom. Man får hoppas det. Det är just en parentes. Om inte världen har haft ihjäl sig själv innan dess. Det är ju fantastisk, den här fina nyheten igår om att Indien och Kina plötsligt börjar liksom jävlas med varandra. I världens mest meningslösa område.
Förlåt om jag är cynisk, men det skulle inte vara det bästa som skulle kunna hända. Europa och USA.
Att de plötsligt bara liksom...
Att de bara liksom ryker ihop. Bombar skiten över varandra. Så kan vi liksom...
Så kan vi
fortsätta med liksom free trade.
Och visst är det så att Indien och Kina har varit krig typ sedan andra världskriget?
Jag har ingen aning om vad deras förhållande är.
Eller krig är fel. Konflikt kring området.
Alltså Nepal och de här randstaterna där.
Alltså är Kashmir är ju pratat om också. Alltså,
Kashmir går ju mot Pakistan.
Ja, men det är inte också mot Kina. Eller har jag fel om det?
Jag vet inte om Kina var det del i Pakistan, i Kashmir-konflikten.
Skitsamma. Det här var nu i alla fall i Himalaya igår. Uh-huh. Eller i förrgår möjligtvis. Plötsligt kommer rapporter om att tre indiska soldater hade dödats i konflikt med kinesiska soldater.
Och det hade slagits för hand.
Ja, det här är ju det bästa. Det här är ju det mest fantastiska av allt. Att vi har två stycken kärnvapenstater. Där 20 indiska soldater. 20. Det ökade på. Har dött.
Du har rätt. Alltså, ja. Indien, och, Pakistan, Jammu, Kashmir och Kina. Det är alla där. Ja.
Och, men här, så här står det på BBC. Det här är ändå BBC. Hyfsat tillförlitligt.
Okay.
Engelsmän har väl fortfarande någon kvar borta i Indien, tänker jag, som rapporterar. Both sides insist no bullet has been fired in 4 decades and the Indian army said on Tuesday that no shots were fired in this latest skirmish. How a clash that did not involve an exchange of fire could prove so lethal, alltså 20 döda, is unclear. There were reports that it was fought with rocks and clubs. Alltså, det är hemskt att folk dör, men det är ju så himla roligt.
Jag skrattar.
Ja.
De har liksom slagit ihjäl varandra. Det här är ju, det påminner om Gangs of New York.
Ja, eller hur?
Ja.
Det sjukaste. Vad är detta? Men hej och liksom.
Corona.
Ja, igen, verkligen. Nordkoreanerna spränger
något jävla sambandscenter. Får vi räkna det här som excess deaths nu då?
Ja, men faktiskt. För att, alltså, det går inte, alltså, det är så jävla konstigt. Det är så jävla konstigt.
Gå och klubba ihjäl varandra.
Jävla flugornas herre på en jävla berg i Himalaya liksom. Nej, hemskt förstås. Men man hoppas ju, det är ju så här, det ligger ju småkokar såna här grejer. Man känner så här att ja, men det är verkligen, det behövs inte mycket nu. Förmodligen liksom Yellowstone, det smäller förmodligen nästa vecka. Det var ju
det vi väntar på.
Ja, det var inte den här veckan.
Gräshopparna har vi ju haft den här
veckan. Liksom. Gräshopparna har vi haft. Maya-kalendern är ju nytolkad nu plötsligt igen.
Just det, Maya-kalenderns slutet på allting skulle egentligen komma, var det den här veckan?
Ja, den här veckan.
Midsommar säkert.
Ja. 2012 var felräknat.
Ja, 2 dagar till då.
Ja.
Cool.
We had a good run.
We did.
Ja.
Vi hade faktiskt. Alltså,
ja.
Ja. Lite synd om dem som inte fick uppleva jättemycket av det här. Men, men jag har fått vara i stort sett frisk i snart 46 år.
Uh-huh,
uh-huh. Hur gammal är jag? Så personligen har jag ingenting att klaga på om vi lägger ner nu. Liksom. Uh-huh,
uh-huh.
Nej.
Syn för podden.
Syn för podden förstås och lyssnarna. Hemskt.
Ja, ja.
Ja.
Nej, det är ju... vet du vad roligaste nyheten är dock den här veckan?
Mm, finns det sådana också?
Mm. Polisvåld är ju temat.
Kul att du går dit liksom.
Ja. Och i USA naturligtvis, i Sverige var det ju en polisman som av ren olyckshändelse har fört upp en batong i någons anus.
Ja, men...
under ett gripande. Av misstag, för det var hål i byxan och sen så råkade batongen upp.
Ja, men vad...
Som
sluta nu.
Man kan inte alltså man kan inte liksom. Har du aldrig fått upp en batong i någons anus, så har du inte levt. Men det mest, det här är hemskt, det är roligt, och på riktigt, åklagaren i Sverige som kollade in i det här fallet, det var ju en stackars gripen man då, som hade blivit stoppad med sin bil. Och polisen hade helt enkelt då lyckats göra sådana skador på hans anus att han var tvungen att liksom åka till sjukhus för detta. Och på riktigt, åklagaren såg inga skäl till varför det här inte skulle kunna hänt av en olyckshändelse.
Nej. Det har säkert hänt honom.
Men alltså,
varje gång att polis stannar den så blir det ju lite som sådär att...
Men det riktiga liksom polisnyheten den här veckan kommer från Österrike då. Där en man har fått böter för att provokativt ha pruttat i polisens närvaro.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är mållös.
En man i Wien har, en man i Wien har fått böter på 500 euro för att prutta ljudligt framför en polis.
Se, det här är varför man inte ska ha lockdowns. Alltså, folk blir tokiga. Det är... Vad i helvete? Nu får det ju sluta. Jag är inte med längre. Nej, nu får det räcka. Nu får det fan räcka.
Man hoppas inte att det här inte sprider sig.
Polisvåld.
Polisvåld.
Herregud.
Ja, herregud. Ja.
Jag hade nästan tänkt ta upp den här pamfletten. Eller faktiskt en bok. Filosofisk undersökning, som de kallar det.
Mm.
Den här, en här vid namn Hankamäki.
Mm.
Om ni googlar honom nu så kommer det antagligen att komma upp en man i blå bandana.
Mm.
Vilket, jag menar, bandana är något som borde göra en skyldig till åtminstone 5 års fängelse. Rätt och slätt, tänker jag mig. Men denna goda Hankamäki är alltså en tänkare.
Mm.
I och för det sannfinländska partiet, som har på uppdrag av sannfinländska partiets think tank. Jag vet inte, det låter som en oxymoron, men de har en sån.
Mm-hmm. Även en tanke var tom.
Den heter Finlands grund. Suomen perusta. Skriver en bok som heter Totuus kiihottaa, det vill säga sanningen gör en kåt. Eller hur? Och den här boken presenterades då förra veckan med buller och bång och partiordföranden och allihop. Där, och det här skulle då, det som de hade beställt var alltså en undersökning om medier. Den finska medielandskapet. Mm. Hur förvrängt det är förstås, med tanke på Yle. Och så här som är fullt av rödgrön sörja och allt det här. Liksom. Just det. Och de vågade inte säga sanningen. Och sånt. Det här var en mediekrispamflett. Nu det visade sig vara en misogyn pamflett egentligen. 420 sidor. Vara många av dem var ägnade åt... jag vet inte vad man ska kalla det annat än en liksom rent kvinnohat. Alltså.
Mm.
Där de finska kvinnorna anklagades för att ha förrått sin ras.
Mm.
Genom att para sig och liksom hämnas mot staten genom att para sig med utländska män, precis som din hustru till exempel.
Just det, ja.
Så, och hur de är liksom avfällningar i det här samhället. Sånt här. Det blev lite uppståndelsen.
Ja.
Eftersom det ändå var ett riksdagsparti som stod bakom det här.
Ja.
Och producerade det här. Det har vi ju betalt med skattemedel. Och
mm-hmm.
Så tänktanken Suomen Perusta meddelade 2 dagar efter publiceringen att vi tar ner den här PDF:en från vår hemsida för en revision. Vi ska gå igenom vad det egentligen står där. Det visade sig att ingen jävel hade läst den.
Nej.
Ingen hade läst den.
Såklart inte.
De bara liksom stod där och poserade och tänkte att vet du, nu gör vi någonting häftigt här liksom.
Ja.
Och sen visade sig att partiordföranden hade inte läst den.
Nej.
Chefen för tänktanken hade inte läst den.
Men det är ju 418 sidor ändå.
Det var ju en hel del sidor.
Ja.
Och det är ju ett människa som läser mycket annars heller. Men jag tänker mig att om man tänker gå ut med en bombnedslag mot medierna så kanske man borde veta vad det står. Eller kanske de hade tänkt att men det är väl just sådär som jag tänker mig att det är.
Ja, just det.
Så här som man lite tänker ibland. Ja. Eller vad fan behöver du läsa det? Jag vet väl vad det står.
Ja.
Han tänker säkert som jag och liksom och sådär. Men så stod de där med byxorna nere och fick erkänna att de inte hade läst den. Och sen fick de dessutom två stycken av dem, Rika Purra och ordförande Halla och fick sätta sig en halvtimme i direkt sen TV och försvara de här sakerna. Vilket inte gick jättebra heller.
Såklart.
Men det blev väldigt tydligt att om Sannfinländerna inte är någonting så är de inte ett feministiskt parti.
Nej, just det.
Det fick de igenom.
Ja.
Den här feminismen som vi nu genomlever, den är skadlig både för kvinnor och för samhälle.
Ja.
Det fick de åtminstone igenom. Jag tror de sa det 20 gånger på 30 minuter. Ja. Och sådär. Så, ja, vi vet inte om vi får en reviderad version kanske i något skede av det här. Så att vi kan se att vad tycker egentligen Sannfinländska partiet om kvinnor i samhället. Kanske i höst.
Kanske lite kortare version. Ja. Kanske en pamflett.
Kanske en pamflett hade varit på sin plats.
Ja.
Men den cirkulerar fortfarande nu. Liksom. Man kan få tag på den via olika downloads. Bara för att människor blev så förtjusta i den. Det var ju någonting... Ja, det var någonting oerhört dumt.
Herregud. Det är ju skamlöst. Det var det.
Mm. Det saknas skam.
Ja, men i ordet verkligen rätta märkelse. När man liksom totalt... För det finns ju ingen skämskudde stor nog att hantera den pinsamheten. När du med buller och bång går ut med en sån grej. Och sen bara, vänta, vad står det? Vad står det ens? Ja, det är så bortom...
Ja.
Monty Python har inte gjort det. För det liksom, det är fånigt liksom.
Jag vet. Vart ska man gå härifrån liksom?
Vart ska man gå? Herregud.
Men det var vad jag hade på agendan den här veckan.
Ja, jag har inte heller så mycket mer. Det finns en sak som under sommaren kanske kommer nystas upp och som kanske vi kan prata om när vi återkommer. För det här är förmodligen vår sista podd. Även om det var länge sedan vi poddade sist. Så det här kanske är den sista podden den här sommaren. Vi får se. Men det är möjligt.
Det är möjligt.
Fallet McCann. Fallet Madeleine McCann.
Fortfarande?
Håller på att lystas upp.
Vad säger du? Mm. Igen?
Ja, enligt... Det är 13 år sedan hon försvann. I Portugal. 2007.
Är det så?
Ja.
Jag tycker det var mycket längre sedan.
Madeleine McCanns föräldrar har informerats om att deras dotter är död.
Oj. Sen när då?
Ja, det är det som är oklart. De har en huvudmisstänkt som sitter i fängelse i Tyskland som bäst för narkotika- och övergreppsbrott. Mannen arbetade mellan åren 1997 till 2005 i regionen Algarve, där Madeleine försvann.
2005?
Ja. Nu försvann han 2007, men jag antar att han hade en koppling till det. Och om det här är sant så är det ju om inte ett rättsövergrepp men ett enormt övergrepp mot Paul McCann som har skett.
Det kan man säga, ja.
inte bara liksom det mänskliga tragiska att de förlorar sin dotter, men också att de har misstänkliggjorts under rätt många år.
Ja, det var ju väldigt, det var ju nästan klart att det var så.
Alltså. Ja. Så att vi får se under sommaren om det kanske kommer fram lite mer, så kanske vi kan prata om det när det, när det...
Usch, jag tycker inte om att prata om sånt här alls, alltså, det är jättejobbigt.
Nej, det är ingen, som förälder inte minst, så är det ingen kul nyhet.
Nej, fy fan. Hemskt. Trevligt att gå på semester med det här då.
Ja, det var kanske inte appnord precis, men hej då. Vi kanske avslutar där ändå. Och
ska vi dra punkt här, säger du?
Dra punkt och
vi,
sätta
vi ligger vid 1:30 exakt nu.
Du ska ju ut och kolla på fotboll i en park.
Så gör det, ja.
Jag ska så sakta börja packa för mina äventyr i sommar.
Mm. Vad blir det?
Det blir Savolax till att börja med. Mm. Denna plats på jorden.
Det är en plats på jorden.
Mm. Och sen får vi se vad sommaren bjuder.
Cool.
Mm.
Ja, vi drar punkt där och sen avslöjar vi allt vi egentligen har gjort när vi är tillbaka.
Gör vi. Tack så länge.
Tack så mycket. Hej då.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.